Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Swedenborgskyrkan del 3, änkan.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Ja, jag vet. Jag lovade att ni skulle få Hans Holmér den här veckan. Men så kom det ett ytterst intressant telefonsamtal till mig som gjorde att vi kände att vi ville få ut det här så fort som möjligt. Med tanke på att det anknyter till de ämnen som jag och Jonas Nyman pratat om de senaste gångerna. Vi ska nämligen prata med änkan till den så beryktade Leif, alltså samma änka som pratade ut i Sveb-TV och som satte fart på hela den här historien. Och i vanliga fall brukar vi inte kommentera hur olika intervjuer kom till stånd eller om det fanns krav bakom dessa. Men här kommer vi att göra ett undantag, vilket ni snart kommer att förstå. För när jag gör intervjuer är det utan att någon får ekonomisk ersättning. Det är också jag som ställer frågorna. Är det någon som inte tycker om en fråga så är det inget vi kan ta hänsyn till. Vårt jobb är inte att vara bekväma, det är att försöka få fram en persons historia. Hittills på de dryga 270 avsnitt vi gjort har ingen begärt ersättning för att medverka, så inte heller dagens gäst. Ingen har heller ställt några villkor för att ställa upp, annat än att de får frågorna lite i förväg för att kunna läsa in sig på de specifika ämnena. Men idag är det annorlunda. För dagens intervjuperson gjorde klart för mig att jag inte fick klippa bort kritiken mot en av våra medarbetare om jag ville sända avsnittet. Eller som hon själv uttryckte det.
Och du får inte klippa bort några av mina elaka kommentarer om Jonas. Lova det, för då blir det tråkigt för dig.
Givetvis sätter det här mig i ett publicistiskt dilemma. För hennes historia är helt klart värd att lyssna till. Men samtidigt vill jag inte att det framstår som att vi slänger våra medarbetare under bussen. Så jag vill göra klart redan här att den kritik som riktas mot våra medarbetare helt och hållet är intervjupersonens. Så också påståenden om olika händelser och personer. Vi har ingen anledning att rikta kritik mot den medarbetare som nämns bara för att det finns två skilda versioner om vad som hänt. Det material som jag tagit del av från Jonas har varit mycket trovärdigt och det finns ingen anledning att betvivla riktigheten i detta. Däremot är det självklart att man med två olika infallsvinklar når två olika slutsatser. Och Jonas kommer självfallet att beredas plats för att själv kommentera det här framöver. En historia har alltid minst två sidor. Och det gäller ju såklart inte minst ämnet Palmemordet. Jag ber er att tänka på detta när vi lyssnar på Leifs Enkas historia.
Jag kan ju börja med att säga att jag brukar inte lyssna på den här podden. Men jag har blivit uppmärksammad på att Jonas Nyman har lämnat en mängd oriktiga uppgifter om mig i sina inlägg här. Och det är därför jag har tagit kontakt. Jag vill nu berätta vad som har hänt. Sen vill jag kommentera Jonas Nymans inlägg. Sedan tänkte jag ta upp frågan om vapnet och avsluta med att berätta lite om den film som har visats i Holland. Och då tänkte jag börja med att sammanfatta det viktigaste i mitt vittnesmål till Palmeutredningen. Därför att jag vill berätta vad som verkligen har hänt. Jag har uppgivit då att det var min före detta man som sköt Olof Palme. Han var mycket stark och vältränad i japanska kampsporter. Han var vanskytt och han hade ett vapen av det slag som användes vid mordet. Han hade köpt det i Tyskland, han hade tagit in det i Sverige, han hade inte licens för det. Han var kraftigt byggd och mycket bredaxlad. Han var 1,70 cm lång utan skor och cirka 1,73 cm med kängor. Han var nästan lika lång som Olof Palme. Det skilde alltså 2 cm. Jag vill betona detta eftersom det har förekommit så mycket felaktiga uppgifter om att han skulle ha varit ovanligt kort. Vilket alltså inte stämmer.
Nej, precis. Det har varit en del i framförallt Palmeforumen på nätet, så har det ju skrivits att han har kallat allt från pygmen till annat. Men jag menar, det var som vi pratade om när vi pratade inför det här, att 1,70 till 1,80 kan ju vara betydligt ganska svårt att se skillnad på i vissa situationer och sådär ju, så att absolut. Så att 1,70 och 1,73 i kängor.
Ja, precis. Och Palme var ju cirka 1,75 vad jag förstod. Jag tänkte nu berätta om en händelse som han var inblandad i, som beskriver lite hur han var. Han arbetade extra som vakt på Securitas i Stockholm City. En natt blev han överfallen bakifrån av en okänd man i ett parkeringsgarage. Han vände sig då om och slog till mannen och han råkade slå ihjäl honom med ett enda slag. Jag berättar det för att då kanske man förstår hur stark han var och att det inte var någon pygmé vi pratar om här. Det var ju inte hans avsikt. Det var en olyckshändelse och han var chockad efteråt. Det här spelades in på övervakningskameror. Men man tystade ju ner händelsen och han blev avskedad. Så jag ville bara berätta det för att då förstår man lite hur, ja, vilka kroppskrafter han hade. Hösten 1985 så bodde han på Island och arbetade där. Och jag bodde i Stockholm. I november kom han på ett kort besök till Stockholm. Han träffade då ett antal personer med anknytning till Swedenborgskyrkan. Leif skrev just då på en bok om Kabbala. Det är, jag vet inte om du känner till vad det är, men det är ett religiöst filosofiskt system inom judendomen. Och sen kan vi gå vidare. Han höll på att skriva en bok om detta och han höll ett föredrag för dem om detta. Efter det här mötet så var han mycket upprörd över Olof Palmes kommande resa. Han skulle ju då resa i mars 86 till Sovjet för att underteckna avtalet om att Sverige skulle bli en kärnvapenfri zon. Och det här engagerade Leif väldigt mycket. Han åkte tillbaka till Reykjavik. Under julhelgen återkom han till Stockholm. Några dagar efter nyår fick han besök av en man. Och de talade länge med varandra. Och berättade Leif att mannen var militär. Sen reste han tillbaka till Reykjavik för att börja vårterminen. Sen kommer vi fram nu till dagen, händelsen. Den 1 mars 86, sent på eftermiddagen, sattes en nyckel i dörren till vår lägenhet i Stockholm och han klev in. Jag blev chockad därför att jag trodde ju att han var på Island. Han hade en stor mustasch. Nu hade han rakat av sig den och jag hade aldrig tidigare sett honom utan mustasch. Och därför blev min första fråga varför han hade rakat av sig mustaschen. Han svarade inte på det. Han steg in i hallen, stängde dörren, vände sig mot mig och sa: "Jag vet vem som har skjutit Palme." Han var mycket glad och upprymd. Jag fick panik. Därför att han sa det på ett sådant sätt att jag förstod att det var han som hade skjutit. Att det var han som var gärningsmannen. Därför bad jag honom omedelbart att vara tyst. Att inte berätta någonting för mig. Jag ville inte veta någonting om detta. Jag hade ett litet barn. Jag förstod att om jag lät honom berätta skulle jag ju bli tvungen att gå till polisen. Jag förstod ju att det var han som var gärningsmannen. Polisen skulle naturligtvis inte tro mig. Och därför skulle jag utsätta både mig och mitt barn för fara. Och nu syftar jag inte direkt på Leif naturligtvis, utan jag syftar på de som har planerat mordet. Leif hade en axelväska med sig. Han gick upp på vinden. Där hade vi ett förråd som bara han hade nycklar till. Därför att han hade lagt in alla sina manuskript där när vi flyttade in i lägenheten. Han var där en stund och sen kom han ner. Han hade inte tid att stanna för han hade bråttom tillbaka till Reykjavik. Det var allt jag fick veta. Och sen gick han. Tiden gick och vi pratade aldrig mer om denna händelse. Han arbetade och bodde på Island och jag bodde i Stockholm. 1988 flyttade han tillbaka till Sverige och då flyttade vi till en fastighet i Spånga. Huset renoverades och vi gjorde om tak och vind. När det här var färdigt så gick vi upp på vinden för att inspektera arbetet. Och då säger Leif att här behöver ingen gå upp igen på över 100 år. Han menade alltså att allting var i perfekt ordnat skick så vi kunde bara bomma igen. Det var så att vinden nådde man genom att öppna en lucka i taket på övervåningen. Och sen fick man ta fram en stege och klättra upp. Så den var ju helt stängd i normalfallet.
Och när vi pratar om vinden där, för att Jonas och jag hade ju den diskussionen där. När vi säger vind, vad är det inredd vind? Vilken typ av vind är det så att säga?
Det är inte en inredd vind. Vinden, man kan inte stå. Man kan stå knappt precis vid taknocken. Det är bara isolering på vinden. Tjocka lag, ungefär, alltså det är flera decimeter hög isolering. Och det är snedtak. Så jag kommer då att komma fram till det här att när han kom ner efter att ha varit uppe på vinden. Alltså han gick upp på vinden och gjorde någonting där då. Och sen kom han ner och så säger han: "Jag la den längs med en långsida." Och då hade han ju strax efteråt nämnde han den mycket stora belöningen som hade utlovats till den som hade kunde lämna uppgifter eller bidra till att mordet på Olof Palme kunde klaras upp. Och därför utgick jag från att det var vapnet som han skjutit Palme med som han hade lagt där. Men det är ju så att det var snedtak, och när han säger att han har lagt den längs med en långsida, vid långsidorna fanns takkupor. Alltså man har byggt ut åt båda håll och öppnat upp fönster. Och där var det väldigt dålig bärighet. Men jag kommer till det sen när jag ska berätta om vapnet. Men vinden är alltså helt otillgänglig, fylld med isolering och mycket svår att undersöka. En tid senare berättade han, och det var ju också en märklig händelse, att han berättar att han har sett en minnessten nära vårt hus. På den stod det att delar, det låter ju hemskt, delar av Ankarströms kropp blivit begravda där. Och Leif tyckte att det här var ett mycket märkligt sammanträffande. Jag uppfattade det så att han menade att Ankarström hade ju skjutit Gustav den tredje och Leif hade skjutit Olof Palme. Det var det som var sammanträffandet. Jag kontrollerade faktiskt efteråt den här uppgiften. Jag tog kontakt med hembygdsföreningen och jag fick veta att det hade funnits en minnessten två hus ifrån vårt under den tid vi bodde där. Så uppgiften var helt korrekt. Sen har vi ytterligare en händelse här, att en tid senare berättade Leif att Bo Ragnar Ståhl var död. Jag blev upprörd då eftersom jag kände Bo Ragnar Ståhl. Han hade ofta besökt vår lägenhet i Stockholm och Leif brukade gå till hans antikvariat på Kungsholmen. Jag frågade då hur han hade dött och Leif svarade att någon hade givit honom något att äta som han dog av. Det här lät ju helt förskräckligt. Jag uppfattade det så att Leif visste om hur detta hade gått till. Jag kände till att Bo Ragnar Ståhl försökt meddela polisen att han fått vetskap om att det fanns en konspiration mot Palme. Och man kanske ska hålla i minnet när man raljerar över Bo Ragnar Ståhl som högerextremist att han ansträngde sig för att förhindra att Palme blev skjuten. Och det kanske han inte skulle ha gjort om han verkligen var en sann högerextremist. Under den tid jag hade kontakt med honom pratade han aldrig politik. Jag hade ingen aning om att han var ansedd vara högerextremist. Han var bara intresserad av litteratur och religion. Jag hörde honom aldrig nämna något annat som skulle kunna vara stötande ur politisk vinkel. Jag vill bara nämna det. Eftersom det är så lätt att demonisera folk genom att kasta runt med olika etiketter utan att man egentligen känner till bakgrunden. Hösten 1991 ansökte jag om skilsmässa från Leif. Han lämnade då huset under oktober och då hade han väldigt mycket av sina tillhörigheter kvar. Hela hans arbetsrum var fortfarande fullt. Han räknade ju med att återvända och hämta de här sakerna. Men han fick inte tillfälle att göra det. Eftersom han blev sjuk i cancer väldigt hastigt och dog i april 92. Efter hans död förträngde jag allt det här. Jag ville inte tänka på det och jag undvek att tänka på det. Jag vågade naturligtvis inte gå till polisen. Eftersom jag var rädd för att de inte skulle tro mig. Och det har de ju inte gjort heller den här gången. Och dessutom var jag rädd för att jag och mina barn skulle bli trakasserade om detta kom fram. Så vi flyttade från fastigheten. Leif hade en mörkblå anorak som hängt i vår källare under många år. Den kunde rullas ihop och läggas i en axelväska. Jag hittade den efter hans död. Då hittade jag också en hel låda med olika slags ammunition. Bland detta så fanns det vita askar med röda kryss på. Jag fick senare veta att det var sådan ammunition som Palme skjutits med. Jag vågade inte lämna in den här ammunitionen till polisen. Därför att jag var rädd för att de skulle ställa frågor. Och då var jag rädd för min och mina barns säkerhet. Ifall man skulle börja titta på det här och komma halvvägs och sen bara lägga det åt sidan. Så jag gjorde mig av med det här bara.
Vi konstaterade ju i ett av avsnitten med Jonas här att om man bara bildgooglar en askpatroner som skulle kunna matcha det här vapnet och de som fanns på Sveavägen, så det stämmer ju alldeles utmärkt med den här vita asken med ett rött kryss eller kors på där ju, så att det kan mycket väl stämma.
Min son var liten då, han minns fortfarande hur jag stod med all ammunition på köksbordet i vårt hus. Jag portionerade ut askarna i olika ICA-påsar som jag knöt ihop. Sen skulle vi resa på semester till Dalarna. Och då tog jag med detta och kastade i olika sopcontainrar på vägen. Jag vågade inte ha det kvar i huset och jag visste inte vem jag skulle lämna det till. När palmutredningen nu skulle avslutas så beslöt jag mig för att lämna ett vittnesmål. Och det var i februari 2019. Polisen tog emot detta men gjorde ingenting. Och det var då jag kontaktade Swed-TV. Därför att jag ville att min berättelse skulle finnas kvar. Jag ville inte att den skulle försvinna i arkiven. Och Swed-TV hade då visat en intervju med den så kallade Skeva-mannen. Och jag hade sett den intervjun och det var därför jag ringde upp dem. När utredningen sen hade lagts ner och materialet offentliggjorts visade det sig att flera av de personer jag uppgivit som inblandade i mordet redan fanns med i polisens material. Och det var ju förvånande för mig faktiskt. Det var Olle Järn, präst i Swedenborgskyrkan, och Andrei Edelfelt som utbildade sig till präst och bodde i kyrkans fastighet vid Tegnérlunden 7 i Stockholm samt ett antal andra personer. Jag kan nog säga att Jonas bild av Andrei Edelfelt är väl också ett slags nidporträtt.
På vilket sätt?
Ja, till exempel det här att Leifs före detta, Leifs dotter i sitt tidigare äktenskap berättar ju mycket målande om att han brukade sova under köksbordet när han kom på besök i lägenheten som de hade hyrt. Det var väl på grund av att han, det var naturligtvis en tillfällig händelse. Det var ingenting han brukade göra. De antyder också att han brukade hyra ut rum till olika personer för att han hade ont om pengar. Det stämmer inte. Jag kände André under många år och han arbetade mycket både med litteratur och musik. Och att det skulle vara så anmärkningsvärt att han hade firat sin födelsedag genom att dricka en flaska vin tillsammans med Bo Ragnar Ståhl, det är heller ingenting som jag finner anmärkningsvärt, även om Jonas tydligen blev chockerad över detta. Ja, jag ska inte komma in på meningslösa detaljer. De här personerna då, Olle Järn och André Edelfelt och även ett antal andra, de hade ju redan förhörts både av Säpo och av Palmegruppen. Och polisen hade redan tidigare då varit i lägenheten vid Tegnérlunden 7. Jag hade uppgivit att Leif troligen tillbringat natten efter mordet i denna lägenhet. Och att han troligen promenerat därifrån dagen efter mordet till vår lägenhet. Det var cirka 15 minuters gångväg bara. André Edelfelt var ju en nära vän till Leif och han var ofta på besök där. Han var ju också religionshistoriker i grunden, vilket Leif var. Och även Olle Järn och även Bo Ragnar Ståhl och ett antal andra personer där. Säpo har haft en förteckning över 13 personer med anknytning till Swedenborgskyrkan som de har förhört Olle Järn om vid flera tillfällen med anledning av mordet. Och den här listan fick vi fram när utredningen blivit offentlig. Det var ett vittne som hade lämnat de här uppgifterna. Och intressant nog så med på listan finns då en före detta amiral. Det finns ju inte så många amiraler i Sverige. Eller vid den tiden. När jag lämnat vittnesmålet försökte jag få polisen att genomsöka vinden på fastigheten där vi bott. Men det lyckades jag ju inte med. Jag kontaktade då ägaren och han och min son försökte söka på vinden. Men det var helt omöjligt på grund av att det låg så stor mängd isoleringsmaterial där. När man kom ut på sidorna till exempel så gick det ju inte. Det var ju bara någon decimeter ovan mellan isoleringen och taket. Så att det var extremt svårt. Nu tänkte jag gå vidare och kommentera Jonas Nymans uppgifter. Jag vill korrigera en del av de oriktiga uppgifter som han har lämnat. Istället för att ta reda på fakta så har han dragit egna felaktiga slutsatser. Den här podden ska ju handla om mordet på Olof Palme. Men då Jonas tagit upp ett antal personliga detaljer som inte har med mordet att göra tvingas jag kommentera vissa av dem. Jag vill börja med att påpeka att Jonas aldrig har försökt få kontakt med mig angående det material han har samlat in. Och det är ju mycket märkligt. Han har valt att enbart hämta all sin information från Leifs före detta fru, alltså hans första fru, och från hans dotter i det äktenskapet. Leif var en originell person, men han var inte så originell som Jonas vill göra gällande. Några detaljer som visar den bristande trovärdigheten i Jonas uppgifter är: jag träffade inte Leif 1973, som Jonas hävdar, utan långt senare. Och när jag träffade honom bodde han i en lägenhet på Kungsholmen. Enligt Leifs före detta fru tvingades hon gå med på skilsmässa därför att hon fick veta att Leif fått barn med mig. Och då vill jag bara nämna att vårt första barn föddes 4 år efter deras skilsmässa. Enligt Jonas hade Leif dessutom skrivit ett brev till henne hösten 1981 och bett att hon skulle flytta till Island med sina barn, trots att han då hade gift sig med mig.
Ja, precis. Och det var ju en uppgift som gav upphov till en del höjda ögonbryn, minst sagt, hos lyssnare. Hur var det med det där egentligen?
Ja, Jonas hävdar ju att avsikten var att vi alla skulle ingå i en gemensam storfamilj. Det här stämmer naturligtvis inte. 1981 inträffade en mycket allvarlig händelse. Därför att Leif misshandlade en lärare vid universitetet i Reykjavik och polisen blev inblandad. Jag övervägde då att lämna honom och flytta tillbaka till Sverige. Och det var denna händelse som var orsak till att han sen skrev brevet till sin före detta fru och frågade om hon ville komma dit.
Men vad, alltså, när vi pratar om Leif då, var, för att Jonas ger ju en bild av att han var åtminstone förtjust i sina kvinnor eller i sina fruar respektive exfru då, och antyder väl närmast att han, ja, att han hade svårt att klara sig utan. Stämmer den bilden? Jag tänker med tanke på att han ändå hör av sig till sin tidigare hustru då, när det börjar knaka i fogarna mellan er.
Ja, naturligtvis. Alltså, jag tror så här att han hade behov av en del praktiskt stöd. Och att han hör av sig till henne då, han hade ju 2 barn med henne. Och hon har ju nu måste man ju ha klart för sig att i Jonas framställning så har han hämtat sitt material ifrån henne. Och hon har tydligen haft svårt att släppa taget om Leif. Hon vill gärna framställa det som att han fortfarande var väldigt beroende av henne. Men han hade ju skilt sig från henne långt tidigare. Och de hade väldigt liten kontakt. Men när jag kommer ju in på nästa sak här, och det är den här Anna-Lisa. som Jonas också raljerar kring och undrar om det bara var ett platoniskt förhållande han hade med henne. Han kallar Anna-Lisa för en häxa. Anna-Lisa var en mycket god vän till Leif. Hon var en gammal pensionär som hjälpte honom med allt hans skrivarbete. Och han hade träffat henne när han kom till Sverige tidigt. Och hon stöttade väl honom och var som en slags mor för honom. Och hjälpte honom på alla sätt under alla år. Och henne höll han ju alltid kontakt med. Så han hade väl lite behov av att de var nära vänner helt enkelt. Och hade det inte varit för henne hade han väl inte fått sina böcker färdiga och publicerade. Så att hon hjälpte honom väldigt mycket. Jonas berättar ju också att Leif reste till Tyskland 1979 med sin lilla familj och att det var då han köpte vapnet. Men 1979 blev hans skilsmässa från sin första fru klar, så denna beskrivning är inte korrekt. Nu lämnar jag det här personliga. Allt det här har ju egentligen ingenting med mordet att göra. Och det gör ju att jag funderar lite över anledningen till att Jonas väljer att lyfta fram alla de här detaljerna. Allt det här har han ju fått då ifrån Leifs första fru. Och hon har väl tyckt att det här är viktigt. Men jag ser inte att det på något sätt, vad det överhuvudtaget har med mordet att göra. Jag vet inte vad du tycker om det.
Jag kan förstå att man vill ge en bakgrund, men då ska ju den bakgrunden vara korrekt givetvis. Så att så kan jag väl säga. Det är ju intressant att veta vad som skulle kunna leda fram till att en person blir misstänkt i alla fall för att mörda en statsminister, men det finns ju ingen anledning att, alltså dels måste det vara sant och dels finns det ingen anledning att gå ner i, om vi kallar det snaskiga detaljer, utan så att där är vi överens, absolut.
Ja, och det är ju det han har gjort. Han har gått ner i de här detaljerna. Nu ska jag gå vidare med vad han berättar ytterligare om. Och det är att han nämner en person vid namn Bergur. Det här är ju ganska intressant. Det var en ung pojke som arbetade som polis i Reykjavik. Han var inte nära vän till Leif, vilket Jonas hävdar. Vi kom i kontakt med honom när vi hyrde ett rum i Reykjavik. Nu kommer vi till en intressant uppgift från Jonas. Han hävdar nämligen att Bergur regelbundet fört anteckningar över alla sina kontakter med Leif och att han skulle ha sparat alla dessa anteckningar ända till idag. Detta är helt osannolikt. Jonas hävdar även att Bergur ringt Leif en dag i november 1985 och fått veta att Leif var på skolan då, även om han inte kunde svara i telefonen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Detta, denna uppgift, anser Jonas visa att jag har fel när jag berättar om att Leif besökt Stockholm vid ett tillfälle under november 85. Och det förvånade mig lite när jag inser hur han resonerar. Det här är alltså nivån på Jonas bevisföring. Det finns ju en viktig uppgift också, apropå det här du nämnde om snaskiga detaljer kontra fakta. Han har ju fokuserat på det förra och utelämnat det senare. Men en viktig uppgift som Jonas helt har valt att utelämna i redogörelsen, det är ju den händelsen när Leif av misstag dödade en man i ett parkeringsgarage. Och den här händelsen visar då att han var stark, snabb och vältränad. Och det visar ju också lite av hans mentalitet.
Jo, precis. För att han är stark, snabb och vältränad. Om vi tänker honom som misstänkt mördare av Olof Palme, så är det mindre betydelse med tanke på att Palme hade sköts ihjäl då. Men däremot så säger det väl en del om mentaliteten, precis som du säger.
Ja, precis. Och det handlar ju inte bara att skjuta Palme handlar ju inte bara om att stå och skjuta honom någonstans, utan det handlar ju om att klara av hela allt runt omkring detta. Och att klara av att det kan inträffa förändringar och skeenden som man inte kan ha kontroll över.
Men enligt dig, hade han den mentaliteten, eller att det skulle kunna, han skulle kunna klara av en sån sak?
Ja, naturligtvis. Jag vet ju att det var han som sköt. Det här är ju inga rykten eller andrahands eller tredjehandsuppgifter jag lämnar nu, utan jag berättar vad som hände. Ja, vi kan ju gå vidare. Jonas nämner ju bara att han arbetade som vakt, men han berättar inte det här, och det här var ju en väldigt viktig detalj. Vi bodde inte på två adresser i Spånga, vilket Jonas hävdar. Vi bodde i en fastighet. Jonas hävdar också att jag hittat en ask med ammunition som tillhört Leif. Och det var alltså inte en ask, utan det var en hel stor låda med flera sorters olika askar med ammunition. Och ett stort antal av dem var vita med röda kryss. Det finns alltså många uppgifter i Jonas Nymans material som inte är korrekta. Och jag kan inte och vill inte korrigera samtliga. Jag anser att Jonas Nyman både är oseriös och osmaklig, och att han har en begränsad slutledningsförmåga. Han är oseriös därför att han har avstått helt från att ta kontakt med mig, trots att han har ägnat sig så oerhört mycket åt mitt vittnesmål. Och det är också lite märkligt att han har gjort det, eftersom han anser att jag inte är tillförlitlig. Han är osmaklig eftersom han lägger fram så många olika personliga detaljer som inte har med det här att göra, och försöker skapa nudporträtt av olika personer. Han har en begränsad slutledningsförmåga därför att han klarar inte av att dra riktiga slutsatser av det material han har tagit fram. Och Jonas har gjort researchen i samråd med Leifs dotter och före detta fru. Och hon arbetar ju på att visa att han inte var inblandad i mordet. Så att både hon och Jonas har en egen agenda. Ingen av dem är objektiv. Nu kommer jag in på uppgifterna om vapnet. När vi flyttade in i fastigheten så renoverades ju tak och vind. Och ny guldfiberisolering lades över hela vinden. Det inreddes inte ett särskilt vindsförråd för Leifs räkning, vilket Jonas felaktigt hävdar. Isoleringen är flera decimeter tjock och ligger i mattor omlott över hela vindsgolvet. Under isoleringen finns hålor med sågspån och därför är det ju mycket svårt att undersöka vinden. Antingen måste all isolering tas bort eller så måste man göra en radarundersökning och skanna hela vinden. Leif uppgav ju till mig att han la vapnet längs med en långsida. Och på långsidorna finns det då takkupor där golvet har låg, alltså dålig bärighet. Det är svårt att krypa ut där. Dels är det trångt och dels kan det brista. Jag har varit i kontakt med ett företag som gör såna här radarundersökningar åt polisen. Och de är villiga att åta sig uppdraget. Det tar cirka en dag och jag skulle stå för kostnaden. Men fastighetsägaren vägrar att gå med på detta. Den lokala polisen har gjort två besök i fastigheten. Första gången kom det en polis med en hund. Men han kunde inte ta sig upp med hunden på vinden på grund av att det var en så svår stege som hunden inte kunde klättra på. Så de kunde inte göra någon undersökning. Andra gången kom några lokalpoliser från Rinkeby. De var ju inte tekniker och de hade inte någon riktig utrustning. De gjorde ett försök men de kunde inte ta sig ut längs långsidorna och därför fick de avbryta undersökningen. Så det här innebär ju alltså att vinden på fastigheten har aldrig blivit undersökt på riktigt. Och min avsikt har bara varit att få genomföra en sådan undersökning.
För att jag menar, oavsett om man hittar ett vapen där, då vet man det. Hittar man inget vapen, då vet man det. Då har det förmodligen, ja, antingen så har det förflyttats eller så var uppgifterna fel. Men att åtminstone ha ett besked, tänker jag, måste göra en väldig skillnad.
Ja, det är oerhört viktigt. Och samtidigt som det här, det är inte ett alltför stort arbete. Och det är inte en alltför stor kostnad för mig heller. Vad ska jag säga, den företagare som jag har pratat med, han säger att de med 99% säkerhet så kan de avgöra och de är vana att söka just efter vapen och därför är det mycket bekymmersamt att vi inte har lyckats få till stånd en sådan undersökning, därför att det skulle ju mycket lätt kunna bekräfta mina uppgifter eller motvisa dem. Men jag är övertygad om att vapnet ligger där eftersom han hade för avsikt att komma tillbaka och hämta sina tillhörigheter. Men inte fick möjlighet att göra det och därför ligger vapnet kvar på vinden där han har lagt det. Och då hörde ju till saken också att han var utbildad timmerman från början. Och han var med när de byggde tillsammans med en annan snickare och byggde om vinden och gjorde renoverade den. Och det betyder ju att han vet kanske något lämpligt ställe. Han har ju inte bara lagt vapnet på golvet in vid någon väg, utan han har väl lagt det på ett lämpligt ställe som han kanske själv har konstruerat. Och det är därför det är viktigt att man gör använder scanning för att kunna se det här. Jag överklagade ju Palmegruppens beslut att lägga ner mitt vittnesmål. Både till riksåklagaren och till överåklagaren. Och det här gjorde jag hösten 2020. Båda avvisade detta. I överklagandet hänvisade jag också till allt material som kommit fram. Både från Säpo och från polisen. Detta material visade ju att även andra vittnen angivit samma personer som jag angivit och även samma plats som jag uppgivit. I mitt överklagande krävde jag ju inte att de skulle öppna palmutredningen på nytt, utan jag krävde bara att de skulle låta undersöka vinden på fastigheten i Spånga och ta fram vapnet.
Vid den tidpunkten hade de ju sin slutpunkt färdig efter sommarens presskonferens där ju, så att det verkar som att de hade väl inte ögon för så mycket annat, verkar det som.
Nej, och jag fick ju ett ganska roligt svar, om man får säga så, ifrån överåklagaren. Och det var nämligen detta, att man har bestämt att endast den person som antingen har varit offer för gärningen eller som felaktigt har utpekats som gärningsman har rätt att begära att utredningen öppnas. Det vill säga antingen Olof Palme eller Stig Engström, ingen annan. Och båda är döda. Så man har löst det här väldigt bra.
Ja, det är ju, vi kan konstatera att även om man har en spirituell tro och liknande, så är det ju väldigt svårt att få två avlidna personer att överklaga, så är det ju.
Så det finns naturligtvis en avsikt med att man har konstruerat det på det här sättet. För då behöver man ju aldrig riskera att en scen behöver öppnas mer i framtiden. Nu tänkte jag komma in på filmen.
Vi kan bara ta och förklara här, för det är ju så att Leifs dotter har ju gjort en film nere i Holland, var det?
Hon bor i Holland och hon arbetar inom filmbranschen. Och hennes man är filmare och det är därför hon har gjort den här filmen.
Precis, och vi kan ju konstatera redan innan det här inlägget att som du har sagt innan, ni har ju diametralt olika åsikter om Leif som person och hans eventuella inblandning.
Jag behöver inte betona att vi har diametralt olika åsikter om honom som person, utan vad det handlar om egentligen är att hon vill med alla möjligheter bevisa att han inte har varit inblandad i mordet. Hon har den agendan. Och därför detta har styrt hennes arbete och hon har ju styrt och påverkat Jonas väldigt mycket. Så att jag förstår mycket väl att hon inte vill att det ska vara på det här sättet.
Men jag tänker att om hon har ju så att säga sin övertygelse och du har din övertygelse, och det innebär ju att bara en av er kan ha rätt. Finns det en sannolikhet att hon har rätt och du har fel i det här?
I så fall skulle jag ju lida av de svåra hallucinationer som Jonas på sitt amatörmässiga sätt försökte beskriva att Leif led av under sin barndom. Jag vet ju mycket väl vad jag har upplevt och vad jag har varit med om. Jag vet mycket väl att han kom till vår lägenhet i Stockholm dagen efter mordet. Jag vet allting som har hänt. Jag vet att vi har bott i Spånga. Jag vet att han har haft det här vapnet. Jag har ju själv hållit i det. Alla de faktauppgifter som jag har lämnat vet jag ju är korrekta. Och jag kan ju säga det att jag är fullkomligt ointresserad av om någon tror på vad jag säger eller inte. Det är inte intressant för mig. Mitt enda syfte är att genomsöka vinden och se, ta fram vapnet. Jag bryr mig inte om vad folk tror eller inte tror. Och jag förstår att Signe, ja förlåt, nu säger jag hennes namn, men det har ju publicerats många gånger, att hon vill inte att det ska vara så här. Och därför letar hon fram all information hon kan och väljer bort allting som talar för att jag har rätt och fokuserar på allt hon kan hitta som skulle visa att jag har fel. Det är så bara. Det är inget konstigt. Det är inget, jag förstår henne helt och fullt. Och jag ska nämna några andra detaljer här om filmen som faktiskt är ganska anmärkningsvärda, som visar hur de arbetar. Men det är också viktigt att förstå att Jonas samarbetar med henne. Och det betyder att Jonas är inte en objektiv så kallad Palmespanare, utan han har ju en agenda. Var han en objektiv Palmespanare så skulle han ju ha struntat i mitt vittnesmål för lång tid sedan. Varför skulle han ägna sig åt något som han själv redan har dömt ut från början som otillförlitligt? Varför skulle han då inte fokusera på något som han tycker är mer tillförlitligt och mer intressant? Nej, han har fokuserat på mitt helt otillförlitliga vittnesmål. Han har aldrig brytt sig om att kontakta mig. Så pass objektiv är han.
Nej, men vi har i alla fall, vi har bakgrunden till filmen i det här då ju. Men vad, om du, ja men berätta just det här med filmen och vad det är som, ja, vad som du tycker inte stämmer med det.
Ja, avsikten med filmen är alltså att bevisa att Leif inte var inblandad i mordet. Och Jonas har medverkat till det här. Jag kan ju börja med att säga att jag upprepade gånger uttryckligen sa ifrån att jag inte ville medverka i filmen och att hon inte fick ange mitt namn och inte ta med delar från intervjun som jag gjorde med Sveb-TV. Men hon gjorde ju allt detta. Hon angav mitt namn och la in delar från Sveb-TV-intervjun i filmen. Filmen har då visats i holländsk TV. Inför visningen av filmen publicerades ett antal artiklar om den i holländsk media. Jag läste ju på internet och jag hittade en sådan artikel som jag läste. I denna framkom det, och det här är ju intressant, att hon låtit en känd vittnespsykolog från Nederländerna granska min intervju med Palme. Och som jag uppfattade den så var det här en vittnespsykolog från ett universitet. Och där hade man haft som övningsuppgifter att arbeta med Palmemordet och vittnen i samband med detta.
Just det, och det här var din intervju med Sveb-TV som granskade, sa du eller?
Ja, han granskade min intervju med Sveb-TV. Denne expert ansåg att min berättelse var mycket trovärdig och att jag var trovärdig som vittne. Därför fick detta inte vara med i filmen, utan hon tog bort hela detta inslag. Och jag nämner det bara för att det är tydligare kan man väl inte visa att filmen inte är en objektiv produkt. Filmen avslutas med att en äldre man på Island får frågan om han vet om Leif var på Island när mordet skedde. Och det här är också lite intressant som kommer här nu. Han tänker länge efter när han får den här frågan. Och slutligen säger han att han kommer ihåg att Leif var i skolan dagen efter mordet. Men denna dag var en lördag och då var skolan stängd. Leif var inte i skolan. Han var ledig, liksom alla andra lärare. Och eleverna reste hem över veckosluten. Därför kan denne man omöjligt ha ett minne av att Leif var i skolan den lördagen. Det han kan minnas är däremot att Leif sprang runt med en svensk flagga och firade att Palme var död på måndagen efter helgen. Det här har ju även andra personer berättat om och det kommer fram i filmen. Och det var ju flera lärare som tog illa upp och tyckte att det var mycket obehagligt.
Det kan man förstå.
Mm. Han sprang runt bland eleverna.
Ja, ja, ja.
Säger den här mannen som berättade om det. Det här är alltså dessutom första gången som den här gamle mannen överhuvudtaget får den här frågan. Som någon överhuvudtaget har ställt den till honom. Det är ju 35 år sedan det här hände. Dessutom så finns det en annan äldre lärare i filmen där som hävdar att det tar 24 timmar att resa från Stockholm till Eidar på Island där han arbetade. Och detta skulle ju då bevisa att Leif inte kunde vara inblandad i mordet. Men skolan där Leif arbetade låg ungefär 10 minuters bilväg från inrikesflygplatsen. Och det tar ungefär en timme att flyga därifrån till Reykjavik. Och 3 timmar från Reykjavik till Köpenhamn. Så uppgifterna stämmer ju inte alls. Det var så här att det märks väldigt tydligt i filmen att båda de här som är gamla lärare väldigt gärna vill göra henne till lags. Och de anstränger sig för att säga det hon vill höra. Lördag den 1 mars och söndag den 2 mars var Leif alltså ledig och skolan var stängd. Han bodde ensam i en egen lägenhet som låg på övervåningen i en av skolbyggnaderna. Jag har alltså besökt honom där och rest den här vägen och jag vet exakt vad jag pratar om. Inga elever eller lärare bodde i närheten. Övriga lärare bodde i egna hus ett bra stycke därifrån. Ingen kan därför idag, efter 35 år, bekräfta om Leif var hemma i sin lägenhet denna helg eller inte. Sen avslutar de då filmen med att citat: Maria svarar inte längre i telefonen, slut citat. Det har de klippt in som sluttext. Då vill jag ju tala om att jag hade redan innan de påbörjade inspelningen av filmen avbrutit all kontakt med dottern därför att jag hade upptäckt att hon lämnade osanna uppgifter till mig. Filmen är alltså inte objektiv. Den har en agenda. Ja, och jag förstår ju att hon har en agenda. Så att det är inget, jag anmärker inte alls på att hon vill försöka rentvå honom. Jag vill bara berätta vad jag vet och vad jag vill. Och sen får hon naturligtvis göra det hon vill. Och det har inte jag med att göra. Endast i så motto som att de lägger ut information om mig som är osann. Och som egentligen innebär förtal av mig.
Du och dottern står ju också i helt olika relationer till personen som ni granskar ju. Du som änka och hon som då dotter. Vilket ju också gör att man, antar jag att man får olika syn på det. För att det är ju lättare för en vuxen person att se att en annan vuxen person inte har levt jättebra hela tiden. Än vad det är för en dotter som förmodligen idoliserar sin pappa ganska mycket. Tänker jag.
Ja, precis. Nu skulle jag ju vilja säga att det här är ju ett så känsligt och svårt ämne. Så att jag har ju hela tiden valt att fokusera bara på fakta. Ingenting annat. Problemet är ju så svårt som det är i sig. Och att då låta sig dras in i olika resonemang och tänkande kring det här, det bidrar ju bara till att förvirra bilden. Det är de enkla basfakta som man ska hålla sig till för att kunna veta vad som är viktigt och vad som har hänt och vad som är sant och vad som inte är sant. Och då blir allting väldigt mycket enklare. Om man utelämnar allt det här kring karaktär och äktenskap och relationer och så. Det har ju ingenting med det här att göra. Utan vad det handlar om, vad finns det för bevis för att han har skjutit Palme? Var finns dessa bevis? Kan man ta fram dem? Ja, det kan man. Jag kan säga att det är uppenbart att Jonas Nyman saknar förmåga till källkritik. Och han saknar ju slutledningsförmåga. Det är helt uppenbart. Ett ytterligare exempel på hans omdöme kommer fram i filmen som han medverkar i. Han hävdar där att, citat, Palme ej var en kontroversiell person. Och att han ej var inblandad i några konflikter, slut, citat. Makabert påstående som jag inte tänker kommentera. En anledning till att det har varit så svårt att utreda Palmemordet, det är ju att det finns så extremt många olika motivbilder att titta på. Så att det här visar faktiskt att jag inte överdriver när jag säger att hans kunskapsnivå är låg och hans slutledningsförmåga fungerar uppenbarligen inte alls. Jag undrar faktiskt vad Jonas sysslar med när han inte är Palmespanare. Det kan ju knappast vara något intellektuellt arbete. Nu vill jag säga som slutord här att jag vill betona att jag är helt ointresserad av om någon tror på mina uppgifter eller inte tror på mina uppgifter. Det är totalt likgiltigt för mig. Därför att mina uppgifter kan lätt kontrolleras. Det enda som behöver ske är att vinden på fastigheten i Spånga undersöks med radarutrustning. Då kan revolven tas fram och detta kan göras på ett par timmar. Och då har jag bekräftat de uppgifter jag har lämnat.
Som du säger, det är en ganska, det är en enkel uppgift att kolla efter vapnet. Om fastighetsägaren hade gett den tillåtelsen. Det hade varit en enkel och en, ja men, relativt billig handling som jag förstår det också. Eller i alla fall en, jag menar, med tanke på det stora historiska värdet så är det ju en relativt liten handling. Och det hade ju varit ytterst intressant att få reda på hur det ligger till.
Eller hur? Det är ju mycket viktigt att ta reda på detta. Och jag tror att en anledning till att fastighetsägaren vägrar, det är att han är rädd för vad som ska hända när vapnet kommer fram. Hans hem blir ju förstört, kan man säga. Det blir en alldeles för stor process som då kommer att ske. Och därför vill han inte. Och han har som ägare rätt att vägra. Så länge inte polisen eller någon annan gör det här.
Där avslutar vi intervjun med Leifs änka som bett att inte behöva framträda med namn i intervjun, vilket vi såklart respekterar. Vi vill återigen påpeka att villkoret för intervjun var att vi inte skulle klippa bort kritiken mot Jonas Nyman. Det här kunde ni höra i början av avsnittet. Vi har inte sett någon som helst anledning att rikta kritik mot honom, hans arbete eller research. Tvärtom har han gjort ett berömvärt jobb med ett spår som många antingen avfärdat eller helt enkelt inte känt till. Om slutsatser blivit fel beror det sannolikt på att det finns många versioner av samma händelse, något som försvårar och fördunklar för en driven researcher som Jonas. Gällande kritiken att vi skulle ha ägnat oss åt så kallat snaskiga detaljer, vilket aldrig var vår avsikt, så menar vi att det finns en poäng i att berätta en persons bakgrundshistoria för att få en bild om denne som misstänkt. Givetvis måste vi också tänka på privatlivets helgd och om det genom de här två avsnitten framkommit något som trampar över där så ligger det helt och hållet på mig som valt att sända det. Med det är det dags att runda av och det gör vi med att tipsa om två saker. Dels att ni kan sponsra oss på patreon.com/palmemordet samt via länkarna i avsnittsbeskrivningen. Ni kan också gå in på facebook.com/palmemordet och säga er mening om dagens avsnitt, om spåret och mycket annat. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök vår hemsida på prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som lyssnar, sponsrar och uppmuntrar oss. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Ska vi ut och röva, tror jag. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.